Men vad säger de egentligen? Hur kommer det sig att man kan uttrycka sig lite hur som helst när det gäller funktionsnedsatta? Det är en fråga jag burit med mig under flera år, och under valrörelsen har jag hört massor av skrämmande uttalanden. Det är inte så att personerna som säger det är onda. Flera av dem har jag följt under många år och sett deras goda intentioner och uppsåt. För att ta reda på om jag bara är gnällig eller om det ligger någonting i mina reaktioner har jag bytt ut ordet funktionsnedsatt eller synskadad till kvinna eller kön. Sen har jag spelat upp det för två personer. Torbjörn Messing, som är sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Västmanland, och Karin Flykt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen. Hur kan det då låta när vi byter ut ord som handlar om funktionsnedsättning mot ord som handlar om kön?
Ja, jag är ju inte kvinna själv, så att jag kan ju bara utgå från mina fördomar om vad man behöver, men jag tror att det är ganska svårt att vara kvinna i den här kommunen.
Vad tror du skulle hända om man uttryckte sig på det här viset gällande kvinnor i media? Vi hör Torbjörn Messing, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Västmanland.
Ja, jag tror att det skulle bli ramaskri. Man hajar ju liksom till när man hör det. Och många skulle ju uppfatta det som rent könsdiskriminerande, det tror jag.
Vad är det som gör då att man inte reagerar likadant, tror du, när det handlar om funktionsnedsatta?
Jag tror att det handlar om att man inte har förstått att ens språkbruk är exkluderande. Man är inte lika van. Jag tror att det är någonting i språket som gör att det har blivit normaliserat att uttrycka sig på det sättet.
Vad är det som gör att vi accepterar funktionsnedsättning som ord men inte kvinna som ord i det här sammanhanget? Vi hör Karin Flykt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen.
Jag tror att ett svar kan vara att vi har jobbat med jämställdhetsfrågor och jämställdhetsperspektivet så mycket längre än vad vi har jobbat med ett funktionsrättsperspektiv. Att vi har helt enkelt kommit längre. Det är en förklaring, men sen är det väl också maktstrukturen i samhället, i att personer med funktionsnedsättning många gånger ses som en särgrupp, ett särintresse, och att de inte ingår i mångfalden.
Vad är det som gör då att det är så?
Jag tror att många kan känna att det finns svårigheter att associera och verkligen sätta sig in i personens situation. Vi jobbar fortfarande med inkludering i samhället. Personer med funktionsnedsättning är inte alls självklara på något sätt, utifrån ett mångfaldsperspektiv och delaktighetsperspektiv. Så att den dagen vi har något mål med det, då kommer sådana här sägningar också bli konstigt.
Här kommer ett annat exempel där jag bytt ut ordet funktionsnedsatt till kvinna.
Men skulle det vara så att personer upplever det som är av det här könet, då vill jag att man hör av sig till kommunen och berättar det. För då är det ju någonting vi måste jobba med och förändra. För mig som är en fullt fungerande man är det ju inte lätt att se kvinnors problem, och då är det ju viktigt att vi får den informationen.
Hur kommer det sig att vi kan uttrycka oss så här? Vi hör Torbjörn Messing, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Västmanland.
Språk och hur vi uttrycker oss, det blir liksom normaliserat. Och det som är normalt, det ser vi inte. Det där kan jag också känna igen ifrån andra diskrimineringsgrunder då, som till exempel jämställdhet. Ibland blir ju ojämställdheten också normaliserad, så vi inte längre ser den. Det här tror jag är ett sånt exempel på att det är så himla normalt att man pratar på det sättet så att man ser det inte.
Vad är det då som gör att vi kan uttrycka oss så här gällande personer med funktionsnedsättning men inte gällande kön? Vi hör Karin Flykt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen.
En stor bidragande orsak är att funktionshindrades rättigheter har, den kampen och den utvecklingen är inte lika gammal som exempelvis kvinnors rättigheter. Vi avvecklade institutionerna på 60- och 70-talen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt i slutet av 80-talet och så vidare. Så det här är fortfarande någonting som vi har inte helt enkelt kommit lika långt i synen på, i människosynen tänker jag, när det gäller personer med funktionsnedsättning och därmed inte sagt att vi inte kommer nå dit, men jag tänker att vi där ligger vi efter.
Ett annat exempel ur verkligheten där jag bytt fokus från funktionsnedsatt till kön lät så här.
Det är en ganska svår fråga. Det är nästan så att jag måste vara kvinna själv för att veta exakt vad som fattas. Det kan man nog säga direkt. Jag försökte då du kontaktade mig, så har jag försökt sätta mig in i hur det egentligen är att vara kvinna i kommunen. Jag provade det här själv med att gå omkring i högklackade skor och upptäckte, oj då, det här var ju väldigt svårt. Det här var jättesvårt. Men det är ju klart, jag är ju man, så att...
Karin Flykt, du är sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen. Tror du att personer uttrycker sig så här för att de vill vara exkluderande?
Nej, jag tror att folk kanske också säger så här för att de tycker att de visar förståelse. Många gånger att jag kan inte sätta mig in i din situation. Det är inte det handlar om, att vi ska kunna sätta oss in i varandras situationer fullt ut. Exemplet som du ger också, att om man byter ut det till kvinna så blir det blir väldigt märkligt om vi inte ska kunna sätta oss in i varandras situationer utan att behöva gå i varandras skor, så att säga. Men jag är inte förvånad. Det är inget ovanligt uttalande, men jag är inte säker på att det menar att vara exkluderande. Det är absolut inte.
Hur kan man då synliggöra det här sättet att uttrycka sig? Vi har Torbjörn Messing, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Västmanland.
Ja, men jag tror att man måste göra det med någon slags fingertoppkänsla. För att skuldbelägga människor och säga att nu tryckte du dig fel och sådär. Det känner jag också igen ifrån hela den här rörelsen. Det är ju definitivt inte rätt sätt att göra det på, utan upplysa ungefär som det samtal som vi har nu på ett ödmjukt sätt som gör att vi erkänner liksom att jo, det här språkbruket kan vara exkluderande, men vi gör inte det här med vilje, utan det har skett, det har blivit liksom normaliserat.
Hur skulle man då kunna göra för att inte hamna i situationer där man uttrycker sig så exkluderande som i varje fall jag tycker att man gör? Vi hör Karin Flykt, sakkunnig och samordnare på funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen.
Ja, jag skulle väl framförallt ge rådet att ta reda på fakta innan. Att om man ska vara med i något mer sammanhang som TV eller radio och vet att det kommer komma frågor, så ta reda på fakta innan. Det finns väldigt mycket forskning och statistik av olika slag kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vilka hinder man möter i samhället och så vidare. Det finns väldigt mycket gjort på det, så att även här går det att vara påläst. Det är mitt råd.
Hur ska vi då få personer att ändra på sitt sätt att uttrycka sig? Jag kan ju bara gå till mig själv. Min inbyggda tröghet som finns där då jag ska ändra på det invanda. Vi hör Torbjörn Messing, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Västmanland.
Jag skulle kunna dra samma parallell igen med MeToo. Efter att man uppmärksamma hur språkbruket har sett ut där, så är det ju många fler som ser och upptäcker. Och på samma sätt tänker jag att man skulle kunna göra här. Genom att du gör det här reportaget så kanske fler människor blir medvetna om sitt eget språkbruk. Och så kan man få spridning på det. Och då får man ju i stånd en förändring också.
Då är det väl bara att hoppas att vi får till en förändring av språkbruket och bemötandet då vi möter personer med funktionsnedsättningar. Jag tänker i alla fall jobba på det. Hur tänker du göra?